Här börjar del 2 av Gyllene räven av Wilbur Smith. Isabella hade kommit att älska Carews bistra storslagenhet. Chasa hade köpt den väldiga fårranchen medan hon fortfarande var barn. Vid sitt första besök hade hon avskytt de stränga stenkullarna och den ogästvänliga slättmark som bredde ut sig mot en fjärran horisont som försvann i ett dis av sol och damm, ett dis som dolde mötet mellan jord och mjölkaktig himmel. Sen hade hon som tonåring läst Eve Palmers bok The Plains of Camdeboo och börjat förstå vilken underbar värld Carew i verkligheten var. Tillsammans med sin far hade hon letat efter fossiler i de sedimentbäddar som på jätteödlornas tid varit en ofantlig sumpmark. Och hon hade stått förbluffad och fylld av vördnad inför deras förstenade ben och huggtänder. Ranchen hette Dragon's Fountain, drakkällan. Till minne av de där ohyggliga varelserna. Och på grund av den källa med klart söt vatten som utan uppehåll vällde fram ur en grotta vid foten av ett av de taffelformade bergen. Den branta röda klippväggen tornade upp sig över det stora boningshuset med dess gröna gräsmattor och frodiga trädgård. Gamar och örnar hade bon i skrevorna och deras spillning färgade branten vit. Fårranchen bredde ut sig över 60 000 tunnland av denna fascinerande vildmark. Jättelika jordar med springbock blandade sig med fårflockarna. Dessa graciösa små antiloper dansade över slätten som vindblåsta dammoln. Deras utsökta kroppar var ljust kanelfärgade med strimmor av chokladbrunt och lysande vitt. Deras vackert mönstrade huvuden och lyrformade horn gjorde dem till Isabellas favoriter bland de otaliga livsformer som bebodde Candeboo-slätten. Såväl får som antiloper livnärde sig på den låga, sega ökenbusken. Och den dieten gav deras kött en smak av salvia och vilda örter. Varje vinter i början av jaktsäsongen inviterade Chasa ett sällskap till Dragon's Fountain inför den årliga springboksgallringen. Allt över 100 mm regn betraktades i Carew som ett bra år och under en sån säsong lammade springbokstackorna 2 gånger. Den lammexplosion som blev följden måste styras. Ett sådant år är det nödvändigt att gallra bort 1000 springbockar för att skydda den ömtåliga ökenväxligheten mot deras härjningar. Gary kom ner med ett gäng vänner och deras familjer från Johannesburg. Landningsbanan på Dragon's Fountain hade byggts ut och försetts med makadam för att kunna ta emot det nya Learjet-planet. Resten av gästerna flög Chasa upp från Kapstaden med den tvåmotoriga Queen Air. Isabella hade inte kunnat lämna Kapstaden förrän senaten tog ferier. Då körde hon upp tillsammans med Nana i den silvergrå Porsche som hennes far gett henne när hon fyllde 29 som ersättare för den gamla Minin. Hon tyckte om att ha Nana som passagerare. Den gamla damens berättelser fördrev tiden under den långa körningen. I motsats till Chasa höll Nana inte ögonen på hastighetsmätaren. Ett tag på raksträckan mellan Before West och ranchen hade Isabella fått upp Porschen i nästan 200 km i timmen utan ett ord till protest från Nana. Det var mitt på eftermiddagen när de svängde in på gården vid köksingången till Dragon's Fountain. Tjänare och hundar kom utströmmande från kök och uthus för att ge dem ett kaotiskt välkomnande. När Isabella till sist lyckades smita iväg till sitt eget rum höll Nanny redan på att tappa upp ett bad åt henne och packa upp de 3 resväskorna. Gud vad jag är trött, Nanny. Jag kommer att sova en vecka. Du ska inte missbruka Guds namn, förmanade Nanny henne med mörk röst. Kom inte med det där, Nanny. Du är muslim. Vi har samma regler, fnös Nanny högdraget. Var är alla kararna? Isabella sjönk ner på sängen.